بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Allt lov och pris tillhör Allah ensam. Och vi vittnar om att ingen är värd att dyrka förutom honom och att Mohammed är hans sista sändebud. Och vi sänder frid och välsignelser över honom. Och det här ämnet som vi ska tala om ikväll är ett mycket stort och djupt ämne som man skulle kunna prata om i ett 10-tal eller 40-tal eller 50-tal lektioner. Men vi ska försöka förkorta. Och jag medger också att jag är en människa som är full av brister. Och jag är ingen jättelärd människa i islam. Men vi försöker att dela med oss av den lilla kunskapen vi har. Och jag hoppas att inshallah ta'ala detta ska upplysa er. Och ge er mer information om denna ädla profet. Det första som jag tänkte ta upp för att förstå helheten i denna fråga är att man måste förstå meningen med livet. Vi som muslimer tror att Allah, alltså Gud, skapade allting. Han skapade allting, jorden, himlarna och vad som finns däremellan. Han skapade människorna och jinnerna, alltså demonerna. Och han gjorde detta med syftet av att de ska dyrka honom. Den första människan som ni känner till, det var Adam, profeten Adam. Och hans fru Hawa, Eva. De fick många barn. Och Adam, han var inte bara en människa utan han var även en profet. Och Gud, Allah, lärde honom allting som man behöver veta. Och alla Adams barn, de var på den sanna religionen. De dyrkade endast en Gud. Och detta, att endast dyrka en Gud, det kallas för islam. Att underkasta sig den sanna guden på arabiska. Så det ordet som vi använder, som omfattar alla profeters religion, från Adam till Muhammed alaihissalam, är islam. Så Adam och hans barn, de var på islam. De dyrkade endast en gud i 10 generationer. Och folk förr i tiden levde också längre än vad man gjorde idag. I 10 generationer, tills det att ett folk gick vilse och började dyrka statyer. Och de sa att dessa människor, de var rättfärdiga människor. Och vi dyrkar statyerna för att de ska föra oss närmare till Gud. Och då sändes det första sändebudet till detta folk. Och det var profeten Noah. Profeten Noah. Som kom till detta folk. Och kallade dem tillbaka till den sanna religionen. Till islam. Vissa accepterade och vissa accepterade inte. De som accepterade kallet gick på båten, arken, och fick räddning. Och de som vägrade blev dränkta. Så Allah skapade oss med en anledning, vilket är att vi ska dyrka honom. Som han säger i Koranen, att jag skapade endast jinnerna, demonerna och människorna för att de ska dyrka mig. Och han lämnade inte människan utan mening att gå vilse här i livet. Och det här skulle någon säga är väldigt dumt. Om någon av oss skulle bygga en fabrik och anställa 500 personer och sen säga gör vad ni vill på jobbet. Det skulle vara ganska ologiskt, eller? Så vad ska vi då säga om Allah som skapade jorden? Har han lämnat människorna här utan någon vägledning? Nej. Självklart så är det ologiskt. Och människan, till skillnad från djuren, har fri vilja. Så vi behöver vägledning och upplysning om vad som är rätt och vad som är fel. Och den här vägledningen, den får vi genom profeterna. Genom Allahs utvalda människor som blir profeter. Och profeter, de är de bästa av människor som väljs ut. Och de kommer också från nobla familjer och kommer från städer. Och det kommer profeter i enlighet med människans behov. Han säger att han har sänt en profet eller sändebud till varje nation. Så profeterna och sändebuden är otroligt många. Den första är Noah, Adam. Och det första sändebudet är Noah. Och den sista är Mohammed. Må Allahs frid vara över dem alla. Och mellan dem finns det då tusentals profeter. Och de kom alla med samma budskap. Och vissa av dem fick uppenbarelser och andra fick uppgiften att predika en annan profets uppenbarelse. Och den som följer dem kommer att få lycka i detta liv och i nästa liv. Och den sista av dessa profeter är ju då profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och för de som inte vet så är det en muslimsk plikt att då profeten Muhammeds namn nämns så ska han säga sallallahu alaihi wasallam eller alaihi salam, alaihi afdalu salatu wassalam. Som ungefär betyder att må Allahs pris eller Allahs välsignelser och frid vara över honom. Och den här mannen som vi tänkte tala om ikväll, det är en man vars like aldrig har skådats i människans historia. Om ni läser de historieböcker som finns och kollar från begynnelsen fram till idag, så kommer ni inte finna någon man som har påverkat historien och mänskligheten så mycket som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och detta vittnar även icke-muslimer om. Det finns en man som heter Michael Hart i Amerika, en professor i historia. Han gjorde en forskning och skrev en bok som heter Historiens största män, eller historiens 100 största människor, eller mest framgångsrika människor som har haft mest påverkan och inverkan på historien. Och vem var nummer ett i den här boken? Det var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så den här mannen, han är Rasulullah, Allahs sände bud. Muhammed, den sista profeten, sigillet som fick den slutgiltiga uppenbarelsen, Koranen, som kom och upphävde alla tidigare skrifter. Fast det betyder inte att den kom med ett helt nytt budskap. För som vi sa, alla profeter var bröder. Jesus och Muhammed och Ibrahim och Moses, de var alla bröder och de kom alla med samma budskap: dyrka en gud. Och sen skilde sig kanske lagarna från profet till profet och tid till tid. Men i grunden så var alla profeter bröder och de kom alla med samma budskap. Så han fick denna sista skrift som var Koranen, som ska gälla fram till domedagen och som upphävde alla tidigare skrifter. Och Koranen berättar om vad som har varit och det berättar också om vad som kommer att ske. Så låt oss berätta lite djupare om vem denna man var. Han är Muhammed ibn Abdullah, son till Abdallah. Hans släktträd går tillbaka till profeten Abraham, Ibrahim. Som ni känner till så sa vi att det kom många profeter och sändebud till folk. Och det kom till en punkt då Allah sände profeten Abraham, Ibrahim som han kallas för på arabiska. Och när Ibrahim kom så var det bara han som var profet på hela jorden. Och profeten Abraham fick två stycken barn. Ett fick han med hans fru som heter Sara. Och det barnet heter Ishak. Och så fick han ett annat barn med hans andra fru som heter Hajar, som fick namnet Ismail. Och Allah bestämde att profetskapet skulle stanna kvar i hans familj. Så alla profeter som kom efter Abraham kom från hans barn. Och alla barnen som kom från Ishak, sonen Ishak, kallas för Bani Israel, barnen av Israel. Så Abraham fick Ishak och Ishak fick Jakob. Och Jakob, han fick 12 söner och bland dem var profeten Josef. De var alla profeter och från dem kom Bani Israel. Så alla profeter efter hans tid, Josef, Moses, Harun, Arun, Suleiman, Dawud, Zakaria och så vidare, de kom alla från det här släktträdet. Men vad hände med hans andra son, Ismail? Det gick flera hundra år innan det att det kom en profet från hans släktträd. Och hans barn blev kända som araberna. För profeten Abraham lämnade hans mor Hajar i öknen och byggde Al-Kaaba, det heliga huset i Mekka. Så han lämnade henne där i öknen tillsammans med sonen Ismail. Och hon bodde där tillsammans med de beduinerna som senare kom dit, för att det fanns vatten där. Och så småningom så blev det ju då det liksom centret dit alla människor skulle göra pilgrimsfärd. Men det jag ville komma till var att alla profeter efter Abraham kom från Ishaq, förutom Muhammed alaihissalam, som kom från Ismail. Och det tog flera hundra år innan det att han kom. Och han kom från den noblaste stammen som finns hos araberna. Och det är Quraysh. Quraysh är stammen som bodde i Mekka. Och de hade en hög status, för det var de som tog hand om Allahs heliga hus. Och här är en viktig sak som man måste påpeka. Det är att Abraham bodde i Mekka. Och andra profeter kom till Mekka. Och Abraham sa till människor att ni måste göra pilgrimsfärd till Allahs heliga hus i Mekka. Så folk generellt trodde på Allah och dyrkade Allah. Men sen så gick även araberna vilse. Och de trodde på Gud och Allah. Men de satte likar vid hans sida. De satte 360 statyer runt Al-Kaaba, det här heliga huset. Och sa att dessa är våra medlare till Allah. Och det var därför som Allah sände profeten Muhammed alaihissalam till dessa människor. Så han föddes i Mekka år 571. År 571, för cirka 1400 år sedan. Hans far hette Abdullah ibn Abdul Muttalib, son till Muttalib. Och hans mor hette Amina. Och det var så sorgligt att innan det att han föddes så dog hans far Abdullah. Och sen när han föddes så hade araberna en vana som var att man skickar ut barnet att bo på landet. Att bo på landet. För att de skulle bli starkare. De vaktar får och så vidare och springer ut och leker på landet. Så att barnen skulle bli starkare och friskare. Och det var så att man skickade profeten Muhammed alaihissalam till en kvinna som heter Halima. Och där bodde han i 4 år ute på landet. Och det var även diverse mirakel som skedde då han bodde där. Till exempel så sa de att när den här kvinnan kom till Mekka för att leta efter ett spädbarn, och man fick ju självklart betala henne, så gick hennes djur jättesakta. Och det var många andra människor med dem. Men när de gick tillbaka så gick hennes djur jättesnabbt och före alla andra. För att just det var välsignat för att profeten Muhammed alaihissalam, han var med. Och en annan sak som de nämner var att hon hade jättelite bröstmjölk. Att barnen som hon ammade grät alltid. Men när han kom in med i bilden, då räckte mjölken till flera stycken barn. Och de sa att generellt när han kom dit ut på landet så började det regna. Och tidigare hade det varit torka och så vidare. Så det blev mycket välsignelse då han kom dit. Så han bodde där i 4 år. Och sen togs han tillbaka till Mekka och fick bo med hans mor tills det att han blev 6. Och då hände en annan sorglig sak i hans liv, som var att även hans mor dog. Och då tog hans farfar hand om honom, Abdul Muttalib, i 2 år. Och sen dog han också. Och då tog hans farbror hand om honom, som hette Abu Talib. Och han stannade med honom och tog generellt hand om sig själv. Han var fåraherde och krävde inte någonting och var inte heller en börda för hans farbror. Och när han var 12 så reste de tillsammans till Sham, till området runt Palestina. Och på vägen dit så träffade de en munk, eller en kristen präst. Och den här munken märkte att det var något speciellt med den här pojken. Och när han såg ett profetsigill mellan hans axlar, då visste han att den här mannen kommer att bli profet. Och han såg också andra mirakel. Så han sa att ta hand om den här pojken, för det finns folk som kommer vilja döda honom. Det var kanske det första liksom, vad kan man säga, liksom, det som visade att han kommer att bli profet. Och sen i alla fall så bodde han i Mekka. Och när han blev 25 år gammal gifte han sig med en kvinna som heter Khadija. Och Khadija var en mycket intelligent kvinna från Quraysh, som var en affärskvinna. Och han gifte sig med henne då hon var cirka 40 år, och han var 25. Och han var gift med henne och fick 6 barn. Och sen vid 40 års ålder, då skedde det största och viktigaste som hände i hans liv. Och han, Muhammed alaihissalam, han var en mycket speciell människa. Han var inte som de andra i Quraysh. Han dyrkade inte statyer. Han drack inte alkohol. Han låg inte med prostituerade kvinnor. Han var mycket ren man. Han var mycket ärlig. Och innan han blev profet så kallade man honom för El-Amin, den sanningsenliga. Den mannen som alla kunde lita på. Om du skulle resa bort och du ville anförtro någonting värdefullt, vem gav du det till i Mekka? Du gav det till Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, innan han blev profet. Och de sa, vi har aldrig sett honom ljuga en enda gång i hela hans liv, 40 år. Så han kallades för El-Amin, den ärliga. Och han, som vi sa, brukade inte dyrka statyer, utan han var en slags sanningssökare. Och han brukade gå till en grotta i ett berg vid Mekka. Och han satt där och mediterade. Han drog sig tillbaka och var i grottan i flera dagar i sträck. Och typ dyrkade eller mediterade till Allah. Och en dag när han satt där och dyrkade Allah, så hände någonting. Ängeln Gabriel kom för första gången. Och han sa till honom, läs. Men det fanns ett problem. Han kunde inte läsa och han kunde inte skriva, för han var illiterär. Han var analfabet. Han kunde varken läsa eller skriva. Så ängeln Gabriel sa till honom, läs. Han sa, jag kan inte läsa. Och sen så höll han omfamnade honom och kramade honom hårt och sa, läs. Han sa, jag kan inte läsa. Och detta skedde 3 gånger. Och sen så sa han, läs. Då sa han, vad ska jag läsa? Då så kom de första verserna från Koranen. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Läs i din herres namn, han som har skapat. Och lärt människan allt hon vet. Lärt människan med pennan. Så dessa verser var de första som kom till honom. Och han blev mycket rädd, för han var ensam i grottan. Och någon kommer på det här sättet. Så han sprang hem till hans fru. Och han sa, zemmiluni, zemmiluni. Typ, täck mig, täck mig. Och han skakade av rädsla. Och sen när han lugnade ner sig, så tog hans fru honom till hennes kusin som hette Waraqa bin Nawfal. Och den här mannen, han hade blivit kristen. Han var inte heller en månggudadyrkare i Mekka, utan han hade blivit kristen. Och hon sa, berätta för honom vad du har sett. Och den här mannen, han var mycket gammal. Han var cirka 90 år och hade blivit blind. Så han sa att jag såg den här ängeln, och han sa si också och så vidare. Då så sa den här prästen, eller den här mannen, Waraqa, han sa, han som kom till dig, det var samma man, eller samma ängel som kom till profeten Moses. Och jag önskar att jag vore ung och stark, så att jag kan vara med dig och ge dig seger den dagen då ditt folk kommer att fösa ut dig ur Mekka. Så han blev mycket förvånad. Han sa, va? Kommer mitt folk att slänga ut mig från Mekka? Han sa, ja. Ingen har fått det här budskapet som du kommer att få, förutom att han fick fiende. Och sen så tog det inte länge förrän denna man dog. Och sen så fortsatte uppenbarelsen att komma till honom. Och han bodde i Mekka i 13 år. I 13 år kallade han, efter det, så att han blev profet, kallade han folk till att endast dyrka Allah. Och han mötte mycket svårigheter. De blev förföljda, de få som trodde på honom. Och misshandlade och torterade och så vidare. Vissa blev till och med dödade. Men de hade tålamod. Och han kallade folk till att endast dyrka Allah och lämna dessa falska gudar. Ni får inte dyrka någonting vid sidan av Allah. Och en annan sak som kan vara värd att nämna är att folket som han kom till, araberna, på den tiden, de var mycket fokuserade på språk, på arabiska språket, och var jätteduktiga på poesi. De kunde rabbla upp 100 poesiverser, och den som hörde dem kunde repetera dem. De hade starkt minne och var jätteduktiga på poesi och retorik. Så vad är visheten med att han sändes just till dem? De säger så här, att varje profet fick mirakel som stödde hans kall och som passade in på den tiden. Till exempel profeten Moses, när han kom till farao, vad var det som folk sysslade med mycket, som var populärt? Det var magi. Man hade magiker som utförde vissa saker. Så när Moses kom, då kom han med någonting som var mycket starkare än magi. Ni känner till berättelsen om när han kastade hans käpp och den åt upp all magi som de här magikerna hade gjort när de samlades för att tävla mot honom. Och så vidare. Så han knäckte magikerna för att visa att det han kom med, det var från Gud. Det var inte magi. Och samma sak, profeten Isa, Jesus. Det folket som han kom till, vad var det de sysslade med? Det var läkekonst, medicin, att bota sjuka människor och så vidare. Så vad var hans mirakel? Det var att bota sjuka människor med allas hjälp. Den spetälske, den blinde och så vidare. Och profeten Muhammed s.a.w. fick det här miraklet, att han kom med Koranen. Och Koranen var så unik, och för den var överlägsen allt det som araberna någonsin hade hört. De sa, vad är det här för bok? Det är inte poesi, det är inte historia, det är inte sång, det är inte magi. Vad är det för någonting? För den går inte att kategorisera. Och även fram till idag så finns det ingen bok som liknar Koranen i dess skönhet. Och självklart så tappar den mycket av den här skönheten när den har blivit översatt. Utan då är det bara Koranens budskap eller mening. Men Koranen som den är i sitt originalformat, och den reciteras på arabiska, om man förstår den, det finns ingenting som kan liknas vid denna bok. Så araberna visste att det som han kom med, det var något speciellt. Och att den här Koranen också omfattar alla aspekter i våra liv. Den omfattar allting. Från det att du vaknar till det att du sover. Vad den fattiga människan ska göra och vad kungen ska göra. Alla har fått sina uppgifter. Och alla vet vad de ska göra med hjälp av Koranen och profeten Sunna, sallallahu alaihi wasallam. Det finns inget gott som människan känner till att vara gott. Förutom att Koranen kallar till denna sak. Och det finns ingenting ont som människan känner till att vara dåligt. Förutom att Koranen varnar och förbjuder från denna sak. Så låt oss berätta mera om den här mannen. Som nådde toppen av hög karaktär. Han gav hela sitt liv för islams skull. Han offrade allt. Och vad som bevisar det är att så han levde. Den dagen han dyrkade Allah i grottan innan han blev profet, då han var fattig, var samma sätt och det var samma liv som han levde dagen han dog. Han hade ingenting. Han ärvde inte en enda krona efter sig innan han dog. Och han var en man som kunde få allt vad han ville. De hade hela arabiska halvön i sitt styre, kan man säga. Så de hade blivit muslimer. Och alla människor var beredda att offra vad de ville för hans skull. Men han dog och han ägde ingenting. Det enda han hade, det var en mula och en rustning som han hade pantsat hos en judisk man för att han ville ha lite vete eller mjöl för att han skulle kunna mata hans familj. Så dog han. Och det var han, mannen, vars golv i moskén hade fyllts med guld när folk hade hämtat till honom. Men han gav bort allting för Allahs skull. Vilket bevisar att den här mannen, han var inte ute efter rikedom som alla andra falska profeter som har villor och bilar och swimmingpool och så vidare. Nej, han dog och han ägde ingenting. Och vad som också bevisar detta är att innan han blev profet så sa man, man har aldrig hört ett enda ord eller indikation som tyder på att han vill ha makt eller status i Mekka. Han var en ödmjuk man, han skötte sitt och han var, som vi sa, uppriktig. Aldrig strävade han efter makt eller status. Och vad var det han gjorde då i hans liv? Han bad, han fastade, han hjälpte de fattiga, lagstiftade, dömde mellan folk, predikade och så vidare. Han var mycket rättvis. Rättvis och behandlade alla människor likadant. Och han sa, då en man kom till honom och ville medla och sa att det var någon kvinna som hade stulit och man skulle ge henne straffet, att hugga av hennes hand. Och man skulle försöka, det var någon som gick till honom som han tyckte om och sa, kan du inte typ förlåta henne, låta henne gå? Så blev han jättearg och sa, det var det här som förstörde de som levde innan oss. Om en rik man stal, då lät man honom gå. Och om en fattig man stal, då implementerade man straffet på honom. Och han sa, vid Allah, om min dotter Fatima skulle stjäla, skulle jag hugga hennes hand. Så han var rättvis mot alla och särbehandlade inte människor, utan alla fick samma behandling. Han var kysk och han var givmild. Han sa aldrig nej till någon. Om någon kom och ville ha någonting så gav han det, om man hade det. Om man inte hade någonting Så åtminstone bad han för personen. Men just det här är så fint, att under 23 års tid som han var profet sa han aldrig nej till någon. Och hur ofta säger vi nej till folk? Han var så ödmjuk att han, fast han är världens bästa människa och Allahs bästa skapelse och bästa människa, så var han så ödmjuk att han sydde sina egna kläder när de gick sönder. Han lagade sina sandaler. Han hjälpte hans familj hemma. Han red på vad som fanns. Åsna, mula, häst, kamel. Eller så gick han. Han accepterade allas inbjudan. Om en fattig man eller slav bjöd in honom, så gick han dit och åt, om det så var en bit bröd. Han sa inte nej till någon. Han levde mycket simpelt och fattigt. Och ibland så var han så hungrig att han knöt fast en sten på magen för att inte känna av hungern. Och ibland gick det flera månader utan det att eld tändes i hans hus. De åt bara vatten och dadlar. Han sov på golvet. Han hade som en säng av palmblad och en kudde med skinn som var fylld med palmblad. Det här sov han på. Och han satt och åt på golvet. Och han åt också tillsammans med slavar och bekänter. Han var inte högmodig på något sätt. Om någon kom till moskén som var ny i Medina, staden han flyttade till, så sa han: vem av er är Mohammed? Han var inte en man som urskilde sig och satt på någon tron eller någonting. Han såg ut som människor, som de andra, och satt med dem. Han tyckte inte om att höja upp sig själv över andra människor. Han hälsade på rika och fattiga. Han hälsade på de sjuka och han följde deras begravning. Han såg inte ner på de fattiga och inte heller så var han rädd för kungar, utan han kallade alla till islam. Han hämnades aldrig för sin egen skull. Om någon gjorde något orätt mot honom som person, så förlät han alltid personen och lät honom gå och översåg det som han gjorde. Folk kom ibland till honom och höjde rösten. Som ni vet så finns det beduiner, och det fanns beduiner på den tiden, och de var oftast mycket hårda och stränga i sin natur. Och kom ibland till honom och tilltalade honom på ett mycket strängt sätt. Men han var snäll, log och sa: ge mannen vad han vill ha. Han var också mycket modig, vilket också bevisar att han hade den här tron på att Allah kommer skydda honom. Allah kommer att hjälpa honom. Han gick mellan hans fiender hela tiden utan att vara rädd för någon. Han hade ingen vakt med sig i hela sitt liv. Han sov under träd och så vidare. Han var inte rädd för någon. Och samma sak, om det skedde ett krig, folk attackerade honom eller någonting, så var det han som var längst fram. Till skillnad från dagens ledare. Var sitter de någonstans? De sitter i sina bunkrar och trycker på knappar. Han var längst fram. Och de som var med honom, hans sahaba, de tog skydd bakom honom när kriget blev som allvarligast. Vilket också tyder på hans uppriktighet. Han var också en man som skojade. Han var inte sträng eller hård. Han skojade med människor. Han skojade med barn. Och när man mötte honom så log han alltid nästan. Han skrattade alltid. Men de säger det var ett leende. Och han brukade inte gapskratta, utan han brukade le och skoja, som vi sa, med barn och kvinnor och hans fruar. Och han talade med folk på bästa sätt. Om någon kom till honom och skakade hand, så brukade han hålla handen tills det att den andra personen var han som släppte greppet. Och samma sak om någon pratade med honom i örat, så brukade han närma sitt huvud tills det att personen hade talat färdigt. Och då tog han bort huvudet. Och när han talade så talade han tydligt. Han repeterade det han sa. Och han talade också med mycket fina liknelser som passade varje person han talade till. Han talade till folk på deras nivå. Du talar till kungen på ett sätt och du talar till bagaren och beduinen på ett annat sätt och så vidare. Och han kände till det här. Och därför finner vi att hans tal var mycket speciellt. Han klagade inte heller. Han var en människa som var nöjd. Hans betjänt, som heter Anas ibn Malik, han sa: jag jobbade åt profeten sallallahu alaihi wasallam i 10 år. Han sa aldrig: varför har du gjort så här för? Eller varför har du inte gjort så här för? Tänk er själv, om ni skulle ha en betjänt. I 10 år sa han aldrig: vad har du gjort så här för? Vad har ni gjort så här för? På 10 år. Vilket tyder på hans
Otroligt höga karaktär. Han var också mycket barmhärtig mot människor, barn, föräldralösa, kvinnor, änkor, slavar, fattiga och så vidare. Han sa, då det kom en beduin till honom och han hade några barn bland sig och han pussade barnen. Så sa den här beduinen, jag har 10 barn, jag har aldrig pussat någon av mina barn. Och då så sa han, den som inte är barmhärtig kommer inte heller att få barmhärtighet. Och han sa, ha barmhärtighet över dem på jorden, så kommer han som är i himlen att vara barmhärtig över er. Och han sa, jag och den som tar hand om ett föräldralöst barn kommer att vara i paradiset så här. Jag och den som tar hand om ett föräldralöst barn kommer vara så här. Alltså pekade mellan långfingret och pekfingret. Kommer vara tillsammans i paradiset. Och han sa också gällande kvinnor. Då en man kom och frågade honom, vem ska jag vara snällast mot? Vem har mest rätt? Då sa han, din mor. Då sa mannen, och sen vem? Han sa, din mor. Och sen vem? Han sa, din mor. Och sen vem? Din far. Vilket också tyder på att man måste vara snäll och lyda och respektera sina föräldrar. Och vad gäller att vara snäll mot djuren, han var inte bara barmhärtig mot människor utan även mot djur. Det finner vi i de många beordringar som finns i hans tal. Då han sa att om ni slaktar, ska ni slakta på bästa sätt. Ni måste vässa er kniv eller det objekt som ni slaktar med. Och de säger också att du får inte slakta ett djur framför ett annat djur. Och du får inte heller visa djuret kniven innan du slaktar för att skrämma djuret. Och det ska gå till så smärtfritt som möjligt. Man får aldrig tortera ett djur i islam. Det är strängt förbjudet. Och vad som också tyder på hur mycket han brydde sig om djur var att han sa, en kvinna gick in i elden på grund av en katt. En kvinna gick in i elden på grund av en katt. Varför? De sa, eller han sa, hon hade en katt som hon låste in. Hon lät den varken gå ut och äta från gräset och dricka vatten. Hon lät den inte gå ut och dricka från vatten eller äta gräs. Eller hon matade den inte heller. Tills det att den dog. Så vad var hennes straff? Hon fick gå till elden. Och det finns också motsatsen. Där han beordrar människor att vara snälla mot djur. Och nämner att det finns mycket belöning. Då han sa och han berättade om en man som var ute och gick från Bani Israel, alltså nationerna innan oss. Och den här mannen gick och han såg en hund. Och den här hunden höll på att dö av törst. Så han visade barmhärtighet för hunden och gav den vatten från hans skor. Alltså han tog vatten från en brunn som hunden inte kunde nå och gav vattnet till hunden. Och Allah förlät den här mannen på grund av denna gärning. Han blev förlåten för alla hans synder för att han gav vatten till en hund. Så islam uppmuntrar människan till att vara snäll även mot djur och förbjuder all slags onödigt dödande och behandlande av djur. Och han förbjöd att man tar ett levande djur som ett mål. Att man sitter och skjuter på duvor eller någonting i skogen för att träna på att skjuta. Det är förbjudet. Utan du får endast döda om du ska äta eller om djuret är skadligt. Och samma sak en gång så var de ute och gick. Och han gick iväg för att göra sina behov. Och när han kom tillbaka så hade hans kompanjoner tagit några ägg från en fågel. Och den här fågeln hade blivit rädd och satte sina vingar över bot. Så när han såg det här när han kom tillbaka, då så sa han, vad har han gjort för någonting? Lämna tillbaka äggen. Lämna tillbaka äggen. Och samma sak, någon gång så var det någon av hans kompanjoner som eldade upp en myrstack. Så han blev också arg på personen och sa, vad gör ni för någonting? Så här får ni inte göra. Ingen får straffa med eld förutom Herren över eld. Alltså Gud. Endast han får straffa med eld. Och en gång så såg han en kamel som man hade ridit så mycket på att den hade fått en svank rygg. Alltså en jättedjup rygg. Då sa han att så här får man inte behandla djuren. Och exemplen är många. Han sa också om man rider så ska man inte trötta ut djuret utan man ska även låta djuret vila. Att det ska ligga och djuret ska få gå utan någon last. Så det här är mannen vars kall spred sig över hela arabiska halvön på 23 år. Som ni vet, han blev profet när han var 40 och var profet i 23 år och dog när han blev 63 i Medina. Och några år därefter så hade islam spridit sig över en stor del av världen. Det hade nått Persien, det hade nått Sham, Palestinaområdet. Det nådde även Spanien och Kina och även Frankrike. Så långt nådde islam. Allt det här kom från en man som var omgiven, som bodde i en stad omgiven av sand, som varken kunde läsa eller skriva, som kom med detta kraftfulla budskap, som påverkade hela världshistorien, dess lag, politik, religion, som förvandlade fåraherdar till ledare över nationer, vars civilisation blomstrade i hundratals år. Och idag finner vi islam att vara världens snabbaste växande religion, då det finns cirka 1,5 miljard muslimer. Och detta kunde endast ske med hjälpen av Allah, med hjälpen av Gud subhanahu wa ta'ala. Och vi avrundar här och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera det vi har sagt. Och vi är jätteglada och jätteöppna till att ni ställer frågor. Inshallah, det tar vi sen va, eller? Frågor. Inshallah, och om man inte tycker om att räcka upp handen eller någonting, så kan man gärna skriva dem på små papper och skicka fram dem. Inshallah ta'ala. Och det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar. Allah vet bäst.